Då ska vi se. Det kändes som att jag tappade rösten där under sången. Så vi får se hur det går det här. Men låt oss slå upp i alla fall Filipperbrevet kapitel 2. De fyra första verserna. Filipperbrevet kapitel 2, de fyra första verserna. Det är på sidan 1749. Filipperbrevet 2, jag läser från vers 1. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ett eget bästa, utan också till andras. Var så till sinnet som Kristus Jesus var. Och sen brister Paulus ut i den här underbara Kristus-salmen. Som vi får läsa vidare en annan dag. Så lyder Herrens ord, vänner. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi prisar dig än en gång för ditt tilltal till oss, till din församling. Det är ditt heliga folk som du har utkallat ur mörkret in i ditt underbara ljus. Vi ber, Fader, för den här predikan. Vi ber att den skulle få förvandla oss på det sätt som du har avsett. Hjälp oss, Fader, att höra din röst bland alla dessa ord som jag säger och som jag har förberett. Vi ber att du skulle få forma din församling till din ära. Att du skulle få bli ärad mitt ibland oss, Fader. Och vi träder fram inför dig med det som vi har på hjärtat, det som du uppmanar oss att be för, Fader. Vi ber för överheten. Vi ber för hela detta politiska klimat som verkar bara bli mer och mer polariserat för varje dag och vecka och månad som går. Vi ber, himmelske Fader, om sanning och rättrådighet. Vi ber om klokhet hos våra politiker. Vi ber om beslut som fattas, inte för att ta politiska poäng, utan för landets verkliga bästa. Förbarma dig över vårt land och förbarma dig över våra ledare. Fader, hjälp oss att underordna oss på ett sätt som är klokt. Hjälp oss att underordna oss där vi kan underordna oss, även om vi blir orättvist behandlade, Fader. Men hjälp oss också att tala sant om det som är orättfärdigt och försöka påverka. Fader, vi ber för den kristna missionen här i Göteborg, över Sverige och utöver vår värld. Vi tackar dig för det liksom gryningsljus som vi kan börja ana i församlingar som börjar formeras utöver vårt land. Vi tackar dig för Ben och Emily i vår församling som förbereder sig för att grunda en ny församling i vår stad. Välsigna dem i deras förberedelser, Fader. Vi ber att du runt den här familjen, att du skulle samla en grupp som vill gå ut tillsammans med dem för din äras skull, för ditt evangeliums skull, för den här stadens skull. Välsigna dem och uppmuntra dem i allt som de går igenom just nu, de här dagarna, hela familjen. Vi ber för alla de församlingar som är representerade här inne idag. Vi har flera gäster från olika håll. Vi ber att var och en av dessa församlingar skulle få se din välsignelse och din glädje. Även om det innebär tider av svårighet och motgång. Fader, uppmuntra dem med andens kraft. Visa dem att du har gett hela himmelska världens andliga välsignelse. Vi ber för kyrkans helgelse. Älskade Fader, hjälp oss att leva efter ditt ord. Hjälp oss att ständigt reformeras. Att ständigt visa vårt lärjungaskap och vår kärlek till dig genom att underordna oss ditt ord och följa dig i allt. Hjälp oss att se att det vi läser här är rätt och rent och gott för oss. Fader, vi ber att det skulle få vara ett sinnelag som får råda över hela kyrkan. Förbarma dig över oss, Fader. Och vi ber också för de nödställda och de lidande. Vi tänker alldeles särskilt på de som så gärna skulle ha varit här och delat gemenskapen med oss, men som känner sig tvungna att hålla sig hemma på grund av smittorisk, för att de är i riskgrupper. Fader, förbarma dig och uppmuntra. Vi ber för Denise just nu, den här söndagen, och Sune, där de är hemma. Vi ber för David, att du skulle uppmuntra honom och hela hans familj, hans mamma och hans syster och hela hennes familj, Fader. Vi ber om liv och glädje i överflöd hos dessa vänner. Och för alla de som vi känner som lider på olika sätt, Fader. Du känner, du vet vad som finns i våra hjärtan, och vi vill liksom i vår tysta bön här nu bära fram dem inför dig. Förbarma dig, vi ber. I vår Herre Jesu namn. Amen. Nu ska jag hämta min... Nu ska vi se. Det är väldigt mycket lättare att predika när jag har med mig mina anteckningar som jag har förberett. Jag tror det blir roligare för er att lyssna också. Jag har försökt att predika utan såna här utkast, och det blir bara att jag babblar. Så, tack och lov för förberedelser. Nåväl. Nu börjar vi nå slutet på den här predikoserien om församlingens skönhet. Johannes hade inte 100% rätt i inledningen när han sa att det här var den sista predikan. Det här är den näst sista predikan. Jag kommer att predika idag om enhet, om församlingens enhet. Och nästa vecka, nej, om 2 veckor, om Herren vill, så kommer Anders att predika om församlingens inbördes kärlek. Och de här hänger ju ihop. Jag tänker att det blir liksom en sorts dubbelpredikan här, där vi kommer att säga i princip samma sak. Men vi säger det för att det är så viktigt. När vi har talat om de här stora övergripande dragen om vad en församling är, så känns det så rätt att vi avslutar på det här sättet, att tala om enhet och inbördes kärlek. För det är här det liksom blir liv och glädje på något sätt. Så jag ser verkligen fram emot att få höra Anders predikan om kärleken. Och jag kallar alltså den här predikan för kampen för församlingens enhet. Kampen för församlingens enhet. När man tittar i Bibeln på vad en församling är, så finns församlingens enhet med som ett genomgående tema. I den här serien så har vi utgått lite löst, jag vet inte om det har framgått, men vi har i alla fall gjort det, ifrån det som vi bekänner i den nicenska trosbekännelsen om kyrkan. Vi säger att kyrkan är en enda helig, allmänlig eller katolsk och apostolisk. Att kyrkan är en enda, det är ju liksom ett explicit påstående om församlingens enhet. Jag inledde serien med att tala om på nytt födelsens osynliga band, kallar jag det för. När vi föds på nytt får vi en ny natur, och vi blir en del i den osynliga kyrkan, liksom i Guds folk. Det finns ett osynligt band som binder oss samman. Och därför kan vi säga att kyrkan är en. Det finns inte flera kyrkor. Det finns en kyrka som består av Guds folk. Så var vi än kommer i världen, vilken kultur vi än kommer till, så vet vi att om vi möter en person som är född på nytt, så vet vi, jag är säker på att ni alla har upplevt det här, vi vet att det här är en broder. Det här är en syster. Man kan liksom förnimma ett omedelbart band här. Ett band som till och med går djupare än bandet till våra biologiska syskon. Och när vi talar om att kyrkan är helig så är det ju i bemärkelsen avskild. Alltså vi är medlemmar i en lokal församling, en lokal gemenskap som finns i världen men som inte är av världen. Vi är liksom en ambassad för ett främmande rike, för Guds rike, mitt i ett främmande land. Att vi är avskilda som församling innebär ju också naturligtvis att vi är enade. Och när någon döps så är det för att vi har sett att den här personen är född på nytt. Ursäkta till alla lutheraner som finns här i rummet. Men ursäkta, men inte ursäkta. När vi döper någon så är det för att vi ser att den här personen är född på nytt. Och därför vill vi liksom ge vår lagtröja. Vi säger, du är en del av Guds rike. Vi döper dig in i vår gemenskap. Och när vi firar Herrens måltid så gör det vi, så en del i det är att vi bekräftar förbundet bland oss som kristna. Vi säger, du är kristen, du är kristen, du är kristen. Vi firar Kristus tillsammans. Vi urskiljer Herrens kropp. Det är liksom det löpande, den löpande bekräftelsen av oss som avskild, helig gemenskap. Och när vi talar om att kyrkan är katolsk eller allmännelig så är det bland annat ett påstående om vår gemensamma tillbedjan. Vår gudstjänst, alltså vart vi än kommer i världen, vilken tidsepok vi än reser till, så skulle vi finna i den sanna kyrkan samma element av tillbedjan. Vi läser Guds ord, vilken tidsepok det än är, vilken kultur det än är. Vi läser Guds ord, vi predikar Guds ord, vi sjunger Guds ord, vi ber Guds ord. Och vi ser Guds ord porträtterat i dopet och i nattvarden. Och på det sättet uttrycker vi vår enhet med andra kristna genom att vi tillber i ande och sanning. Vi ber på samma sätt. Det är samma. Och när vi talar om att kyrkan är apostolisk så är det ett påstående om vår teologi. Vi tror samma sak som den sanna kyrkan alltid har trott. Vår lära vilar på apostlarnas och profeternas grund, det vill säga på Guds ord. Och dessutom har vi en trosbekännelse som sätter ramarna för vad vi tror i den här lokala församlingen. Och det är ju för vår enhets skull. Och vi har talat om pastorer, det vill säga herdar. En av herdarnas uppgifter är ju naturligtvis att hålla samman flocken. Vi ser så många gånger i Bibelns texter när Guds folk omtalas som en flock får, så står det att när de inte har någon herde så ser vi att de skingras. Ni vet de här tragiska texterna i Hesekiel när profeten liksom med Guds kraft ropar ut mot folkets falska herdar som bara vallar sig själva och får flocken så att säga. Folket är som får utan herde och därför skingras de. Och det får katastrofala följder. Och vi har talat om diakoner. Vilket också har... Det är en liten så här bortglömd lära. Jag predikade om det för några veckor sedan. En diakons funktion är ju att vaka också över församlingens enhet. De ser till att vissa specifika praktiska sysslor fungerar. Saker som annars skulle ha kunnat... Om de inte hade fungerat skulle ha orsakat frustration och splittring i församlingen. Så jag kallade diakoner bland annat för en sorts andliga stötdämpare som fångar upp splittring och som ser till att motverka den. Så slutsatsen när vi tittar på vad en nytestamentlig församling är, och i synnerhet när vi tittar på dess skönhet, så är dess enhet någonting som framträder allra, allra tydligast. Enhet i vår tro, enhet i vår tillbedjan, enhet mellan oss som medlemmar i kärlek och ödmjukhet och glädje. Vänner, det är vackert. Det är vackert. Och vi minns förstås Jesu Kristi egen bön till Fadern. Att de som Fadern har gett honom skulle vara ett. Liksom Fadern och Sonen är ett. Vilken bön. Och när de, alltså Jesu lärjungar, det vill säga oss, när vi är ett, så säger Jesus, då ska världen tro att du har sänt mig. Eller när Jesus säger att på lärjungarnas kärlek så ska alla förstå att de är hans lärjungar. Det här är ju tema, det finns hur mycket texter som helst. Och i det här sammanhanget så är det värt att påminna oss om att enhet är någonting som Gud först och främst ger oss. Han ger oss en ny natur och genom den heliga ande så fogar han oss samman in i varandra. Men det är också någonting som vi behöver kämpa för. Paulus säger i Efesierbrevet 4:3. Han säger, gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Så vi har fått enheten given. Men Paulus utmanar oss samtidigt att göra allt vi kan för att bevara enheten. Gör allt ni kan. Det är ett jättestarkt påstående. Och förhoppningsvis så kommer jag ut i den här texten snart i predikoserien om Efesierbrevet. Men det handlar ju om att vi ska arbeta outtröttligt för att bevara den enhet som är oss given. Därför att den är så skör. Det är en kamp, vänner. Det är ett andligt krig. Alla församlingens motståndare som vill skada församlingen gör det främst genom att attackera församlingens enhet. Genom att så ut misstänkar bland de heliga mot varandra. Att underminera varandra, att tala illa, kanske rent av tala osant om varandra. Vi vet ju att ett specifikt namn på vår motståndare är djävulen, som betyder splittrare. Splittrare. Och Paulus, som har skrivit i Filipperbrevet alltså, återkommer ofta till det här. I Romarbrevet så uppmanar han församlingen att vara innerligt tillgivna varandra i kärlek och överträffa varandra i ömsesidig aktning. Romarbrevet 12:10. Han säger att de ska vara eniga med varandra. 12:16. Till församlingen i Korint säger han i 1:10. Första Korintierbrevet 1:10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Guds ord till oss också. I andra brevet till församlingen i Korint så säger han att de ska vara eniga och hålla frid med varandra. Det är precis i avslutningen. Till församlingen i Efesos så säger han att de ska leva värdigt sin kallelse genom att bevara enheten. Till församlingen i Kolosse säger de att de ska ikläda sig kärleken som är det band som förenar till fullkomlig enhet. Till församlingen i Thessalonike så säger han att de ska överflöda ännu mer i kärlek. Det kanske är Anders predikan, men jag tar den. För det leder till enhet. Och det går att ge många fler exempel. För det här återkommer som sagt gång på gång i Nya Testamentet. Att göra allt vi kan. Allt vi kan. Känn vikten på de orden. För att bevara församlingens enhet och överflöda i kärlek till varandra. Det är en väsentlig del i vårt kristna lärjungaskap. Det är för att när Gud ger oss vårt nya liv, när han liksom vänder oss ur oss själva och vänder oss mot honom, så sätter han oss också i rörelse mot varandra. Han binder oss samman som bröder och systrar i Kristus. Så vårt lärjungaskap handlar aldrig om bara mig och Gud eller jag och Jesus. Utan det handlar alltid om oss som kropp och mig som del i den församlingskroppen. Att försöka leva ensam som kristen innebär att du måste bortse från den stora mängd bibeltexter som handlar om att vaka över församlingens enhet. Eftersom de här texterna aldrig kan betyda mindre än enheten i en lokal församling av kött och blod. Att vara kristen innebär mycket, mycket mer. Men det är aldrig mindre än att vara inbyggd i en lokal församling av kristna bröder och systrar som hjälper varandra i andens kraft att leva tillsammans i Guds ära. Oj vänner, det här var en jättelång inledning. Men det var inledningen. Så om vi nu, väldigt vad den här krånglar. Om vi nu vänder oss. Om vi nu tittar på texten i Filipperbrevet här, så kan vi titta mer i detalj på varför vi ska söka enheten och hur vi uppnår den. Församlingen i Filippi, det verkar ju ha varit en underbar och hälsosam församling. Det här är ett väldigt, Filipperbrevet, det är ett väldigt positivt och tacksamt brev. Och vi kan dra slutsatsen att församlingen karaktäriserades av kärlek till Kristus och glädje och generositet och ömhet till varandra. Och det verkar inte ha funnits några problem när det gäller läror eller omoraliskt beteende. Det finns ett litet orosmoln. Och vi kan ana det både här i brevets början och i brevets avslutning. Och det är när Paulus i både början och slutet kallar församlingen till enhet. Och vi kan inte veta om de här uppmaningarna kommer för att det fanns konkreta konflikter i församlingen. Vi vet ju att det fanns en konflikt mellan två kvinnor som Paulus adresserar direkt. Men sen vet vi inte om de här andra uppmaningarna är liksom en mer generell uppmaning som han ger alla församlingar, även de mest hälsosamma. Kanske just för att det är en sån ständig strid för att bevara enheten. Så när vi tittar nu på de här fyra verserna så delar jag upp predikan i tre punkter. Här i texten så kan vi se hur Paulus uppmanar församlingen till enhet i det övergripande budskapet. Och sen mer detalj så kan vi först se att han ger motiv till den här enheten. Det vill säga själva drivkraften bakom enheten. Och sen för andra så ger han fyra kännetecken på enhet. Alltså hur ser den ut? Och sen för det tredje ska vi titta på hur vi kan kämpa för den här enheten. Det vill säga enhetens medel eller metod. Så, punkt nummer ett. Motiv. Varför ska vi söka enhet? Är det ett sorts legalistiskt krav som Bibeln lägger på oss? Säger Paulus så här. Gör det här för att jag säger det. Jag är apostel. Hör mina ord. Nej, inte alls. Inte alls. Ibland kanske vi tänker så. Att ofta så hör man att argument liksom att samfund och organisationer ska söka en sorts yttre enhet. Att organisationer måste gå ihop eftersom Bibeln kallar oss kristna till enhet. Men det är ju inte alls vad Paulus talar om här. Alltså jag satt och tänkte på en påse kulor. Jag vet inte om ni spelade kulan när ni var små. Om vi låtsas att vi medlemmar är kulorna i en kulpåse. Och så, om vi slängs ner i en påse så tvingas vi ju liksom ihop därför att det finns en yttre kraft som klämmer oss samman i påsen. Men det innebär att så fort den här yttre kraften försvinner, pang, så kommer kulorna att splittras. Därför att det fanns bara en sorts yttre kraft. Egentligen så är vi inte attraherade av varandra om vi bara ligger i en påse som håller ihop oss. Om vi däremot tänker oss att vi är stålkulor. På min tid så kallar vi dem för dankar. Jag vet inte, känner ni igen det ordet? Jag har ingen aning om vad det betyder. Dank. Men om vi låtsas att vi är dankar och vi slänger ner en magnet så kommer ju allting, stopp, det kommer liksom att åka ihop. För då finns det en inre attraktion istället. Det är inte en yttre kraft som binder oss samman utan det finns en inre kraft som liksom attraherar oss till varandra. Jag vet inte om det är hjälpsamt, men Hör vad Paulus säger här. Filipperbrevet 2:1. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek. Gemenskap i anden. Och medkänsla och barmhärtighet. Så Paulus talar om en inre tacksamhet. Någonting fantastiskt har gjorts med oss och vi kan gensvara på det genom att vara enade med varandra.
Och Paulus använder ett särskilt retoriskt grepp här som man ibland gör i grekiskan. Där han säger om. Och sen följer han detta om med ett faktum. Det kallas för första klassens konditionalsats. Han vet att de har tröst hos Kristus. Så detta om som han säger, det är ett retoriskt om. Och det betyder inte om, det betyder egentligen eftersom. Eftersom en lösare, en friare översättning skulle kunna vara: eftersom ni har tröst hos Kristus, eftersom ni får uppmuntran av kärleken, eftersom gemenskap med anden, eftersom medlidande och ömhet. Det är våra motiv. Paulus nämner 4 stycken här. Eftersom vi har allt detta, vad hindrar oss då att gensvara med att ära Gud och söka enhet med varandra? Låt oss titta på dem ett i taget här. Det första motivet, eftersom ni har tröst hos Kristus. Det grekiska ordet här är paraklesis, som en bibelläsare ofta känner igen. Vi känner igen det från Johannes evangeliet när Jesus talar om den helige ande. Förr sa man parakleten, inte sant? Ja, parakleten. Det betyder tröstaren eller uppmuntraren. Det är när någon kommer jämsides med den liksom, och ger styrka och hjälp. Tröst, uppmuntran. Och Paulus säger att eftersom ni eller vi har fått så mycket tröst från Kristus, eftersom vi genom tron har förenats med Kristus, eftersom vi har fått del av Kristi alla välgärningar och att vi har fått kraft av Kristi rättfärdighet, vi får träda fram i kraft av Kristi rättfärdighet, får vi träda fram inför Fadern och vi får bli föremål för samma kärlek som den Fadern älskar sin enfödde son med. Eftersom vi har fått all den himmelska världens andliga välsignelse, eftersom Fadern bokstavligt talat har överöst oss med sin nåd och gett oss den helige ande och tröstar oss och lyfter oss fram till honom. Eftersom vi har fått allt detta trots att vi inte har förtjänat det, därför kan vi bortse från vårt eget och söka enhet med våra bröder och systrar. Det här tar oss rakt in i evangeliet och det visar oss än en gång att bara den som verkligen erkänner sin andliga fattigdom är den som kan ta emot allt vad Kristus vill ge. Vi kan liksom bara komma till honom med tomma händer. Vi kan inte komma och berömma oss om någonting. Om vi släpper allt det som vi går och släpar på, om vi släpper vår stolthet och vår ständiga vilja till självförverkligande, som inte alls är något självförverkligande, utan bara förklädd egoism. Om vi släpper allt det, först då så blir vi fria att leva för Kristus. Och att leva för Kristus innebär att leva i enhet med varandra. Så för andra, eftersom ni får uppmuntran från kärleken. Det här är synonymt med det första motivet. Båda de här grekiska orden kan översättas med tröst och uppmuntran. De ser nästan identiska ut om man slår upp dem. Så eftersom ni får den här första trösten och uppmuntran, och eftersom ni får den här andra trösten och uppmuntran. Jag tror att Paulus vill få fram en trinitarisk uppmaning. Vi får tröst från sonen. Och vi får uppmuntran från kärleken. Det vill säga Gud, Fader. Eftersom Gud är kärlek. Och sen får vi gemenskap genom anden. Alltså hela gudomen är involverad i det goda som vi har fått ta emot. Vi förenas med Kristus genom tron. Och genom vår förening med Kristus får vi träda fram inför Fadern och få uppmuntran. Och vi får förlåtelse. Och vi får upprättelse. Allt genom Guds nåd mot oss fattiga syndare. Det här, säger Paulus, är ett motiv för oss att gensvara med tacksamhet. Han vill. Fadern vill. Och Fadern och Sonen är ett. Att vi ska vara ett. Som de är ett. Och han har gjort oss till ett. Och därför kan vi gensvara med att bevara och bejaka detta som vi har fått. För det tredje, eftersom ni får gemenskap med anden. Det är den helige ande som verkställer frälsningen. Fadern sänder sonen för att friköpa oss. Och från fadern och sonen utgår den helige ande som uppväcker oss från de döda. Ger oss ett nytt hjärta och en ny natur, en ny blick, en ny vilja och dessutom kraft att leva det liv som Gud har avsett. Den helige ande tar sin boning i oss och låter oss på det sättet vara i Guds egen närhet. Det är otroligt att evig, allsmäktig Gud tar sin boning i oss. Det svindlar liksom, man kan inte fatta det. Han gör allting nytt. Hur kan vi då orsaka splitt och sprida misstanke i den kropp som anden fogat samman? Det är omöjligt. Vår Herre Jesus Kristus gav sitt liv och han bad att vi skulle vara ett och att världen därigenom skulle tro. Så när vi orsakar splittring syndar vi mot honom. Han som gav upp sitt eget liv för vår skull. Och sen för det fjärde säger Paulus, han säger egentligen bara eftersom medlidande och ömhet. Och det, jag tycker det är två också intressanta ord. Det första ordet som översätts medlidande, det är, betyder egentligen inälvor. Eftersom inälvor. Det är ett jättestarkt ord. Paulus använder samma ord i första kapitlet i vers 8 när han säger att han längtar efter dem med Kristi ömhet. Han längtar efter dem med Kristi inälvor. För många år sedan, jag funderade på hur länge, men jag kom på att jag ska inte säga det för jag är inte säker och jag vill inte ljuga för er. Men för många år sedan, mer än 10 och mindre än 20, så predikade jag utifrån Lukas 7 och berättelsen om när Jesus uppväcker en änkas son i Nain. Ni känner till berättelsen tror jag. Den är så gripande. Ett begravningståg, änkan, det står så gripande. Hennes enda son hade dött. Allt hon hade i hela världen låg på den här båren som hon gick bakom här nu. Och så kommer Jesus och hans lärjungar. Det är som att liksom dödens och sorgens tåg möter livets och glädjens tåg. Och det som händer är att när Jesus ser henne, så det som liksom driver berättelsen framåt är att Jesus drivs av ett sånt starkt medlidande att han liksom kontaktar döden. Ni vet alla de här judiska orenhetsgrejerna. Han tar på båren och han liksom överför döden på sig själv. Och sonen reser sig upp och lever. Otrolig berättelse. Och det ordet för Jesu medlidande, det är just detta. Inälvsmedlidandet. Det är liksom en känsla som går så djupt att de använder inälvsordet för att beskriva den. Och då börjar jag titta på, när finns det här? Och nästan bara, det är något, ett eller två undantag, men nästan bara används det här ordet för att beskriva Guds liksom känsla till sitt folk. Det är Jesus, det beskriver när Jesus såg den stora skaran och han såg att de var som får utan herde. Han förbarmade sig över dem, står det i svenska översättningen. Han fick det här medlidandet. Det beskriver fadern i berättelsen om den förlorade sonen. Fader som står och ser sonen på långt håll och så fadern förbarmar sig. Han fick det här medlidandet och han sprang mot sonen. Det är otroligt starkt. Och nu ska vi akta oss för att säga att Gud har känslor på samma sätt som vi har känslor. Men vi använder ett analogt språkbruk här. Om Gud. Vi ser Guds ord utsäga saker om Gud i mänskliga termer. Det betyder inte samma sak om Gud som det betyder hos oss. Men det säger ändå någonting meningsfullt om Gud som vi kan förstå. Och vi ser att vi har fått Guds, det här djupa, djupa medlidandet. Det är som en paradox. Hela Guds orubbliga, oföränderliga väsen är på något ofattbart sätt satt i riktning mot oss. Gud har förbarmat sig över oss. Han älskar oss, vänner. Det är så slitna ord, men de är sanna. Gud älskar oss. Han har gett oss sin ömhet. Paulus beskriver Gud. Jag tänkte på den här bilden i Hesekiel 16. Den är ganska grotesk, men han beskriver Gud liksom som en far som ser en liten nyfödd flicka ligga utkastad, oönskad på ett fält, lämnad att dö. Man ville inte ha flickor på den tiden, så man kunde slänga ut dem på ett fält. Och hon fick ligga där och dö av sig själv. Men han ser på henne. Och han drabbas av det här medlidandet. Och han tar upp henne. Och han ger henne all sin faderliga ömhet. Det är det Paulus talar om. Ni har fått ömhet och medlidande. Allt detta är sant för oss. Så här har vi enhetens motiv. Här har vi drivkraften. Det är ingenting vi gör för att förtjäna Guds godhet. Initiativet finns hos Gud. Hans godhet kommer först. Men enheten är ett rätt och ett rimligt gensvar. Av tacksamhet. Att leva till hans ära. Genom att söka församlingens enhet. För han verkar vara angelägen om det. Okej. Punkt nummer 2. Enhetens kännetecken. Orkar ni? Bra. Det är roligare då. Vi går alltså från varför vi ska söka Guds enhet till vad det är. Om vi nu är motiverade. Om det här evangeliet nu drabbar oss. Och vi vill gensvara med tro och tacksamhet och leva till Guds ära. Vad är det vi ska söka och sträva mot? Vers 2. Eller jag läser vers 1 först. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden, medkänsla och barmhärtighet. Vers 2. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Han växlar om lite här, Paulus. Han säger, gör min glädje fullkomlig. Han uppmanar dem alltså att söka enhet, inte bara för Guds skull, utan för hans skull. Det här påminner oss om författaren till Hebreerbrevet, som säger så här, Hebreerbrevet 13:17. Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. Det verkar alltså finnas en dubbel glädje här, eller en trippel, beroende på hur man ser det. Dels gläder vi Gud genom att leva i enhet. Dels gläder vi våra herdar med vår enhet. Och dels borde det rimligen också vara en glädje för oss själva. Men låt oss nu titta på vad. Vad är det för enhet som Paulus talar om? Hur ser den ut? Tre kännetecken. Det första är att vi ska ha samma sinnelag. Samma sinnelag. Det handlar om att vi ska sträva efter samma sak. Vi ska ha samma riktning. Samma hållning, liksom, grundhållning i våra liv. Det handlar inte nödvändigtvis om att vi måste ha samma åsikter om allt. Vi kan liksom inte ha en församling där alla röstar på samma politiska parti. Utan det är en övergripande samstämmighet. En övergripande gemensam filosofi om hur vi gör saker. Om vad det goda i livet är. Paulus använder ofta det här ordet i Filipperbrevet. Det verkar vara någonting som han vill kommunicera särskilt till den här församlingen. I tredje kapitlet så beskriver han alla sina gamla meriter som farisé. Han säger att ja, han är en farisé av Benjamins stam. Han var liksom oöverträffad i nit och så här. Och sen säger han att han räknar alla de här meriterna som en förlust för Kristus. För han har funnit det som är långt mera värt. Så han glömmer det som ligger bakom. Han sträcker sig och jagar efter det som ligger framför. Slutmålet som är Guds kallelse till himlen, säger han. Och sen säger han i vers 15. Så bör vi tänka, samma ord, vi som är mogna. Så han verkar vilja förena församlingen mot det som verkligen betyder något. Att ha samma sinnelag. Det innebär att ha samma mål. Att ha samma syfte. Det tycks handla om en sorts operativ enhet. Att de ska vara ett också i fråga om hur de gör saker. Och jag vet inte, kanske fanns det personer som behövde lägga ner vissa av sina mindre käpphästar liksom, för att kunna förena sig i ett gemensamt sinnelag. Det andra kännetecknet på enheten som Paulus beskriver är att de ska ha samma kärlek. Samma kärlek. Han säger till församlingen i Rom: var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Så han uppmanar dem alltså att tänka lika, ha samma hållning, och därefter så uppmanar de att ha samma kärlek. Det finns ett samband här. Och jag tänker att man kan se det här sambandet i en äktenskapsrelation. Äktenskapsrelationen är ju i grunden ett löfte, ett beslut. Jag har, när jag är gift, så har jag uteslutit alla alternativ. Jag har en enda riktning med mitt liv. Och det är min fru. Det finns inga andra riktningar i mitt liv. Jag har en. Och det är att jag ska vara trogen mot min fru. Och ur denna riktning, ur denna hållning, så kommer mitt känsloliv att gensvara. Jag skulle kunna tro att en rimlig tillämpning i en församling skulle kunna handla om vår gemensamma tro. Vi har en gemensam tro som är formulerad i en trosbekännelse. Vi har en övertygelse om hur vi är som församling. Om hur vi hjälper varandra att växa som kristna. Och ur all dessa gemensamma övertygelser flödar kärlek. Och Paulus uppmanar församlingen: håll fast vid det. Det tredje saken han säger är lite rolig, tycker jag. Han säger att de ska vara ett i själ och sinne. Ordet för sinne, det är samma som vi redan har tittat på. Han säger det två gånger. Så jag säger inte mer om det. Men det här att de ska vara ett i själ tycker jag är jätteintressant. För ni vet att man i den grekiska kulturen ibland tänkte man på själen som halv. Man försökte liksom att söka sin själs motsvarighet, sin själs frände. Och det här är någonting som ibland också har hängt med in i vår kultur. Att ibland så möter jag en väldigt överandlig syn på vem man ska gifta sig med. Jag har pratat med ganska många unga människor som undrar: den här personen, den här kandidaten liksom, är det den som Gud har tänkt att jag ska gifta mig med? Är det här liksom den magiska mannen? Är det här min själs frände? Och vad händer om det inte blir nu som Gud har tänkt? Det är liksom ett sånt övervägande. Och Bibeln, särskilt Bibelns vishetslitteratur, ger oss ju ett helt annat sätt att tänka på sådana saker. Den uppmanar oss att använda vårt förnuft. Att vi ska fundera på om det är ett klokt beslut. Det är inte så att det finns ett facit som vi ska finna, utan vi ska använda vårt förnuft att se: är det här ett klokt beslut att förenas med den här personen? Hur som helst, det är intressant att den här grekiska idén kommer upp här i sammanhanget av en församling. Paulus säger, ni ska vara ett i själ. Alltså han säger, ni ska se på varandra som själsfränder. Ni är liksom den delen av min själ som fattas. Vi kan ta alla de här romantiska amerikanska filmerna som vi har sett. Och så kan vi bara smack tillämpa dem på vår församling. Nej, inte riktigt så. Men det finns liksom en sorts... mycket mer än äktenskapsrelationen så ger alltså Bibeln oss stöd att tillämpa den här själsfrändetanken på församlingen. Visst är det intressant? Jag hade inte sett det tidigare. Det innebär alltså att vi behöver inte bry oss om, det här vet ni ju så väl, men låt mig säga det, för att jag måste, och för att det är fint. Vi behöver inte bry oss om kulturella markörer som berättar vilka vi är. Det spelar ingen roll vilken hudfärg vi har, vilket språk vi talar eller vilken mat vi tycker om. För vi är ett i Kristus. Det är ju det stora med församlingen. Han har rivit alla kulturella barriärer. Det betyder inte att kulturen är ond, inte alls. Men det betyder att alla våra kulturella tillhörigheter är inte det som definierar oss djupast sett. Vi är svenskar och vi är engelsmän och vi är latinamerikaner. Det är fint. Vi gillar olika mat. Vi ser lite olika ut. Wow, bra. Men först och främst är vi bröder och systrar i Kristus. Så det innebär att vi är fria här att lägga bort egoismen och självupptagenheten och vår egen agenda. Vi är fria att lägga bort avundsjuka och personliga ambitioner och själviskhet. Allt detta kan vi bara lämna bakom oss. För vi är ett, vi är själsfränder. Vi har samma riktning, samma syfte med våra liv. Vi har samma kärlek med varandra. Vi är själsfränder. Så här har vi sett motiven till enhet. Alltså allt som Gud har gjort för oss, det han gör nu för oss och det han kommer att göra för oss. Och som resultat av det har vi sett enhetens kännetecken. Vi har samma sinnelag, samma övergripande filosofi och syfte, samma kärlek flödar ur detta gemensamma sinnelag och vi har samma själ, hör och häpna. Att egentligen är vi ett i allt utom våra kulturella markörer. Okej, tredje punkten. Vi tittar på vägen till enhet. Alltså, hur kan vi uppnå allt detta? Paulus säger, sök inte... Jag läser alltså vers 3 här. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Okej, vänner. Här kommer 5 underpunkter. Yeah! Okej. För det första. Gör inget av själviskhet. Den här första uppmaningen har nästan försvunnit helt och hållet i den nya översättningen av folkbibeln. Alla äldre svenska översättningar börjar versen med någonting i stil med att var inte självupptagna eller var fria från självhävdelse. Det här handlar om själviskhet. Vilket i sin tur förstås orsakar stridigheter och partibildningar och rivaliteter och utbrytningar. Samma ord finns med i Galaterbrevet 5 i listan av köttets gärningar. Och de här köttets gärningar är bland annat fientlighet, gräl, avund, splittringar och själviskhet, det är vårt ord, själviskhet. Det är när våra egna ambitioner får överhanden över allt annat. Alla som står i vägen för mig från att förverkliga min dröm här i församlingen blir problem som måste misstänkliggöras. Det här förstör ju förstås den vackra själsgemenskapen som vi tidigare såg. Paulus säger att vi ska undvika detta. Gör inget av själviskhet. Punkt nummer 1. Punkt nummer 2. Sök inte tom ära. Det här handlar om att söka personlig upphöjelse. Det finns ju en ironi här eftersom det handlar om personer som själva tänker att de har väldigt mycket att erbjuda. De har så mycket att erbjuda att de måste få en plattform. De måste bli lyssnade till. Och Paulus kallar det för tom ära. Den som tror att han är full av goda grejer är egentligen tom. Och denna tomhet skadar församlingens enhet. Paulus talar om, på andra ställen om personer som har en sjuklig lust att diskutera och strida. Första Timoteus 6 och 4. Han talar om personer som skapar dåraktiga disputer. Det är Titus 3 och 9. Och det här är också ett uttryck för själviskhet. Och Paulus nämner dem tillsammans. Han säger, gör ingenting av själviskhet och sök inte tom ära. Synonymt. Istället för tom ära så får vi söka Guds ära. Och det tar sig i uttryck i enhet. För det tredje. Paulus börjar tala i positiva ordalag här. Han säger, var istället ödmjuka. Och här, vänner, det är här draken besegras. Paulus vet att enhet är någonting som kommer ur kärlek. Och kärlek kommer ur ödmjukhet. Någonting som är intressant med det här ordet är att av alla grekiska texter, alla klassiska texter, alltså texter som vi har bevarade som är äldre än Nya testamentet, så finns noll förekomster av det här ordet. Det fanns inte innan. Vi har i alla fall inget bevarat bevis av det. Det verkar som att Paulus har hittat på det här ordet. Det är ett sammansatt ord. Det har ett adjektiv, ordet för slav, och det är ordet, verbet för att tänka. Slavstänkande. Slavstänkande. Och det har vi översatt med var ödmjuka. Det här var någonting helt otänkbart i den grekiska kulturen. För den uppmuntrade ju självförverkligande. Den älskade ju filosoferna som förverkligade sig själva. Och det är ju lika främmande i vår kultur. Och till min stora sorg måste jag konstatera att det är ju nästan lika främmande i vår kristna klick också. Vi ser det som ett förtryck. Tänka som slavar. Hur hela världen kan han säga så? Vi känner liksom, vad är det här? Ska vi sudda ut oss själva? Alltså, vi är vana vid att tänka att vi ska komma till Gud som de värdiga människor vi är. Han uppvärderar oss och vi kan komma till honom som om han vore skyldig oss någonting. Här har vi ett felslut. Det finns mängder av problem med en sån hållning. Men just här är ju problemet att det gör den kristna enheten omöjlig. Vi behöver se oss själva med ödmjukhet. Vi behöver se att allt det goda vi har, det har vi fått som en gåva för att Gud är god och inte för att vi själva har förtjänat den. Och den här tanken fortsätter i den fjärde och femte punkten. Så vi går vidare. För det fjärde, Paulus säger att vi ska räkna andra högre än oss själva. Och vad jag tror att han är ute efter här är att han ska fortsätta samma tanke som att tänka som en slav. Hör här. Dina bröder och systrar i församlingen finns inte till för att du ska kunna ha någon som kan uppfylla dig. De är inte medel i din egen parad. De finns inte där heller som hinder för att du ska kunna förverkliga din egen agenda. De finns där som Guds söner och döttrar. Kristus gav sitt liv för dem. Han älskade dem till en sådan grad att han gav upp sitt liv. Han gav upp allt för att vinna dem. Han kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna. Det här är ett tänkesätt som vi kan lära oss av och smittas av. Församlingen är inte en plattform. Det är den levande Gudens boning. Våra bröder och systrar är inte medel för att uppnå någonting annat. Det är våra bröder och systrar i Kristus oändligt värdefulla. Så ska vi tänka. Sätt andra högre. Se deras värde. Se hur Gud har älskat dem. Och så för det femte, vers 4. Se inte till ditt eget bästa utan också till andras. Och jag är ganska säker på att Paulus poäng har gått fram här många gånger om när vi har tragglat oss igenom långsamt den här texten. Livet i Kristi församling handlar inte om vår egen agenda. Vi är här för att Gud har kallat oss ut ur mörkret och in i sitt underbara ljus. Vi är satta här för att tillbe honom och göra det som han har uppmanat oss att göra. Därför behöver vi inte ägna så mycket kraft åt att se till att vi ska få ut så mycket som möjligt ur det här. För det fungerar återigen som i ett äktenskap. Jag är inte här i äktenskapet. Det är min fru som sitter längst fram här, så det är därför jag pekar mot henne. Jag är inte här i äktenskapet för att maximera allt som jag vill ha. Då kraschar äktenskapet. Jag är här för att älska dig. Jag är här för att få dig att blomstra. Så när vi fattar beslut så gör vi det för en andres välmående. Jag finner glädje i att lägga ner mitt eget för att du ska blomstra. När båda parter gör det här så har vi någonting fantastiskt. Då har vi någonting fantastiskt. Min fru är mycket bättre än jag på det här. Men det är fantastiskt. Det är en skör situation. Eftersom om den ena inte gör det, så har vi en situation av exploatering och förtryck. Men om båda, då är det oändligt vackert. Jesus säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det är precis vad Paulus talar om här. Vi intresserar oss inte bara för våra egna saker utan lika mycket för andras. Det är ett radikalt bud. Och om vi lever efter detta bud så säger Jesus, världen kommer att tro att Jesus verkligen är Guds son. Det är så mycket som vi kan förmedla i hur vi lever tillsammans. Ett folk som säger, mitt liv handlar inte ytterst sett om mig själv, utan om Gud. Och därför om mina bröder och systrar. Det är så ödmjukheten talar, vänner. Själviskheten är en mentalitet som betonar sin egen rätt. Alla är skyldiga mig. Men ödmjukheten säger, jag är skyldig dig. Varför? För att Kristus har älskat oss. För att han har gett sitt liv för oss. För att han har förlåtit oss allt. För att han har fört oss in i Faderns närhet. Och låter oss få del i den rättfärdighet och det eviga liv som är hans. För han har gett oss en framtid i evigt jublande glädje inför Fadern. Han var inte skyldig oss någonting. Han var inte skyldig oss någonting. Men han gav oss allting. Och han gjorde det till priset av allting. Därför, vänner, därför. Hela vår existens hänger på att han gav oss allt när vi inte hade förtjänat något. Så, älskade vänner, låt oss leva i andens kraft. Och låt oss kämpa för församlingens enhet. Låt oss kämpa mot mörkrets alla makter och församlingens alla fiender för att bevara den enhet som är oss given. Han har älskat oss, så låt oss överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och låt oss be. Himmelske Fader, vi Vi ser vilken kraft som finns i uppmaningen här från ditt eget ord. Och vi ber att den här kraften träffar oss rätt. Vi ber att den inte skulle träffa oss som att lägga sten på bördan. Utan jag ber, Fader, att den skulle träffa oss så att vi ser att den förlöser oss in i ett liv av frihet. Fader, hjälp oss se evangeliets upp- och nervända dynamik. Liksom. Att genom att tänka som en slav så blir vi verkligt fria. Genom att ödmjuka oss så blir vi upphöjda. Hjälp oss, Fader, att se allt detta. Och jag ber ur botten av mitt hjärta för denna församling. Att vi skulle få fortsätta att kämpa för enheten. Att ta det på allvar. För att kunna ära dig. För att kunna tala sant om, till världen utanför om vem du är. Och vad du har gjort för oss. Hjälp oss att vara ett folk som är formade av ditt evangelium. Vi ber så i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.